Hallå, hej, välkomna till Forza-podden avsnitt 302, måndagen den 25 mars 2024 tror jag att det är.
Hur gamla blev vi nu?
Ja, men eller hur? Och ja, idag ska vi prata om massor med saker. Nu har det körts lopp igen. Det har körts lopp i både Kalifornien och i Australien. Landet med 1500 olika spindelarter och 21 av de 25 mest giftiga ormarna.
Ja. Do you come from a land down under?
Typ. Jag tror att...
A woman glove and men plunder.
Inte lika sugen på att åka till Australien längre. Det har körts lite annat det också. Vi ska prata om alltihopa. Under. Den som sjunger, hör ni, är naturligtvis Engelmark. Eller?
I come from a land down under.
Med oss har vi även i nästa ringhörna Patrik Knös. Välkommen.
Tackar, tackar. Jag kommer inte sjunga. Jag lovar er. Där går gränsen för mina kunskaper.
Där går gränsen. Ja, jag tänker inte heller försöka sjunga faktiskt. Jakob, du gör det så bra. Riddersolpe, tänker du sjunga?
Nej. Jag står inte i duschen.
Nej, bra, bra, bra.
Ja, men jag hörde vilken låt jag sjöng, va?
Ja, jo, Men at Work.
Ja, bra. Ja, bra. Ja, bra. Tack, tack.
Inte tondöva. Jag bara inser mina begränsningar.
Vi är ju inte imbecilla.
Tack, tack.
Börjar bra det här. Börjar bra det här. Men hörni, det är lika bra att vi sparkar igång. För vi har väl en del att diskutera, misstänker jag. Med lite, ja, det har ju hänt en del. Det börjar redan egentligen på fredag när Alexander Albon har den dåliga omdömet att krascha ordentligt. Så att hans chassi går sönder och Williams har inget reservchassi med sig. Varför hade de inte det, Patrik?
Jag vet inte.
Vet du inte?
Men det har faktiskt inte kollat upp. Varför hade de inte det?
Det var så
jag
här.
Vet att de inte hade, men det tycker jag är en stor skandal att de inte har. Är det för att de inte har koll på sitt lager hemma i England?
Jo, det har de. Nej, men de sa så här. Att de var så sena med årets bil. De körde ju inte ens någon testrunda på Silverstone utan packade ju iväg den ner till Bahrain. Så de har helt enkelt inte hunnit tillverka något.
Ah, så enkelt.
Och nu då så kommer ju då det här chassit som de kommer ju att tillverka ett eller om de lagar det befintliga så kommer de inte att hinna att göra ett tredje chassit i Japan heller utan det blir först förhoppningsvis till Kina som de har ett reservchassi igen. Så, att,
så vem kör Japan? Om de inte lyckas laga.
Ja, och laga, de kommer att ha två bilar till Japan, det kommer de att ha. Men om någon kraschar där så, ja.
Ser det mörkt ut igen?
Ja, för en viss Liam.
Liam?
Logan.
Logan. Det är många.
Nu många kommer de. Ja.
Nu skulle jag fråga Jakob något, men då gick han.
Ja, ja. Du kan fråga mig någonting.
Jag ska fråga dig istället, Riddersdorp. Vad tycker du om alltihopa med Albon, VS, Logan?
Alltså, jag tycker det är ganska givet att man ska välja Albon för att det här är en teamsport, det här är en lagsport och det är laget som ska ta poängen. Det är liksom inte så jävla märkligt att den bästa spelaren vinner. Det är som att säga, ja men Zlatan glömde dojerna, han får inte vara med och spela. Men ge honom ett par andra dojer i storlek 45, liksom. Så får, så får Marcus Berg inte spela eller vad fan han hette.
Rimligt.
Alltså det är inget konstigt.
Icke-fråga, gå vidare.
Ja, men lite så. Det är tråkigt att säga en icke-fråga i en podd. Men det är lite grann ett givet svar på frågan faktiskt.
Om du ska säga sådär hela tiden, Jakob, då blir det en kort podd.
Yep. Ja, det är hans plan idag.
Då blir det bara 90 minuter då.
Ja men precis.
Nej, men i det fallet känns det logiskt att det var Albon. Men det har varit kul att se ett annat team hur de hade reagerat.
Och säga, det är sant.
Jag menar, Aston Martin egentligen. Aston Martin, ja. Bra. Stroll eller Alonso? Vem får bilen?
Ja, men, Albon har ju minst sagt krossat Sargent, så att det var ju ingen, det var något lätt beslut, fast svårt naturligtvis, men det han har ju visat vad han kan och Logan har inte i närheten av kapp. Och så här sett i backspegeln så gjorde de ju rätt. Han var ju väldigt nära poäng dessutom. Så att, ja. Men vi går vidare. Vi börjar prata om loppet istället. Vi fick ju ett ganska intressant lopp åtminstone om man ska se till resultatet jämfört med vad vi har haft tidigare. Vad säger du, Patrik? Vad tyckte du om helgen som helhet sådär?
Jag tyckte det var bra. Nu känns det som att säsongen är igång. Trots att det här var lopp nummer 3 så känns det som att nu är igång på riktigt 2024. Det är märkligt vad Australien har effekt på det sättet. Och så skadar det inte att loppet fick en extra dynamisk händelse i form av att Verstappen inte kom mer än 4 varv. Jag förgyllde lite grann. Även om inte loppet i sig var världens bästa så var det ändå. Det var något annat.
Nej, men det brukar inte vara omkörningsfest i Australien direkt heller. Så, det är inte som på F3-loppen, där körs det om hela tiden.
Jag tycker banan gör sig rättvis med 4 DRS-er ändå. Så att det blir någonting som händer i alla fall.
Håller med. Jag gillar faktiskt att det här, jag tycker deras ena 4 DRS-er passar. DRS motståndare Engelmark, vad har du att säga om helgen?
Nej, men alla är helt till sig. Jag såg Formel 1 själva la ut på YouTube med rubriken Verstappen drama. Ja, och det säger väl allt om. Nej, men jag såg att en del fick höga. Jag satt väl en 3 på det här och man går ju upp mitt i natten och tittar. Så det är med lite grus i ögonen, men det var väl inte så spännande. Var det det?
Ah, det var väl ett par dynamiska.
Nej, men var det så spännande då?
Det är Australien.
Vi hoppas på att vi har en Red Bull långt ner och Verstappen bryter. Det blev ju inte det vad vi går att hoppas på hela tiden. Men, ja, men det var väl ett okej lopp då. Ingenting jag kommer lägga på minnesbanken. Som Europas Grand Prix 95 eller något sånt.
Det är klart, om Verstappen har vunnit 23 lopp på raken så blir det ju lite högre betyg. Vi kan ta omröstningen på en gång.
Ska vi ta omröstningen när vi ändå börjar prata poäng?
Varför inte?
Ja, nej, men precis. Varför inte? Men vi kommer väl kanske ihåg att när vi tittade på kurvan sist så gick den ju ganska bra neråt till Jeddah. Och sen uppåt till Australien.
Ska nej.
För 2023.
Jaha, okej. Okay. Sorry.
Nu ska jag försöka få in det här till 2024. Men vi ska se om jag kan få in siffrorna här.
Du behöver inte dra dem i bild. Du kan bara berätta vad resultatet av omröstningen var som vi kör på vår Facebook. I vår Facebookgrupp.
Den är ju faktiskt ganska okej som resultat. Faktiskt får man väl säga för att 3,3 blev den ju. Och det är väl bättre än resultatet som vi haft hittills i år.
Inte så konstigt kanske.
Nej, det är väl inte så konstigt. Med tanke på vem det var som vann och att Sainz vann så här, bara någon dag efter att han har varit på operationsbordet och sådär. Men majoriteten, den överväldigande majoriteten har ju gett det här loppet en 3. Mm. Det är ganska mycket ett lätt och lagom lopp, vilket Australien är väl känt för. Så att jag tycker ändå liksom att det är inte mer än rättvist. Sen var det några som tyckte att det här var värt ett riktigt bra race, alltså en 4. Och det var väl någonstans där vi låg. 3+ är väl liksom det, magkänslan också.
Nej, men det är inte så konstigt att det spritter till lite när Verstappen som har varit helt ostoppbar egentligen, när han får problem. Och jag vet inte, ska vi ta väl den också på en gång. Hans stallkamrat rosade ju inte marknaden heller direkt. Visade sig sen att han hade en tear-off i golvet som de påstod gjorde 20 punkter på downforcen. Jag vet inte riktigt hur mycket det är.
Det tycker jag låter otroligt. De kan lyfta av varenda brunnslock hela världen, men en tear-off, den kan sabba en hel bil.
Ja, men eller hur? Eller hur? Ja. Vad säger
bullshit.
Du, Jakob?
Bullshit.
Ja, men det känns lite som en bortförklaring faktiskt i efterhand.
Okej, att det fastnar i bromsintag eller kyla, det köper jag för det blir ett blockad. Men att det skulle påverka luftflödet på golvet till sån grad att det inte går att köra när de kan, som sagt, lyfta varenda brunnslock i Las Vegas. Ja. Liksom.
Det kommer vara en plastkasse skulle fastna då skulle de liksom inte ens ha dragningskraft i jorden då, enligt en sån uträkning. Då skulle bilen flyga ut i rummet.
Skulle flyga.
Alltså det skulle stå still. Det blir en Lotus 79 eller vad det var. Tvärstanna liksom. Ja.
Men, hörni. Ordning i klassen. Nu måste vi ju naturligtvis spekulera. Många har förstår sig på det. har ju sagt då i efterhand att Max skulle ha svårt att vinna det här loppet ändå. Även för,
om fast vänta, 20 punkter. Är inte det 0,20%?
Nej, det beror, jag vet, det beror på. En del räknar punkter upp till 100 och då är 20 punkter 20%. Liksom när du pratar räntor och sådär så snackar du om 2 punkter och liknande. Då är det 2% hit eller dit. Men 20 punkter i det här sammanhanget vet jag aldrig. Jag har ingen aning om vad 20 punkter
är.
Jag
räknar med att det är 1500
punkter. En punkt är väl en hundradels procent.
Ja, det är det. Det är korrekt.
I alla fall på börsen och så. Va?
Ja, eller? Precis. Ja. Det stämmer. Men vi går vidare från punkterna. Det var, vi kan lära och vi kan forska i det till nästa podd.
0,2%
om vi är ens intresserad. Men, och om Max nu hade varit med, vi måste ju spekulera lite grann. Det påstås att han skulle haft svårt att vinna det här ändå. Det tror inte jag ett skit på. Är det någon annan som tror på det?
Nej, inte en sekund.
Nej.
Nej, för hade Verstappen inte haft problem med bromsarna från starten så hade han gjort den här klassiska, hunnit att komma få den här ensekundsluckan innan DRS:en aktiveras och då är det ju klart sen. Nu hann han inte göra det för han hann ju redan få problem med bromsarna, vilket gjorde att Sainz fick ju möjligheten att ligga innanför och få den här omkörningen.
Precis, det vart aldrig det här rycket.
Nej, som Verstappen är så himla grym på.
Ja. Sant. Då kan vi också nämna då problem med bromsarna. Det var helt enkelt ett bromsok som fastnade i som gjorde att det brann upp då. Och det kan ju tyckas vara ett... Det är väl bara in med lite kopparpasta där, Engmark, eller?
Ja, eller renoveringskit för oket kan man ju testa med för kolven då. Men det är väl det de får göra. Nej, men vi som har skruvat lite känt problem med bromsok brukar ju gå efter 20 000 mil ungefär så har de kolven rosta igen. Och då blir en tvåa på besiktningen. Och, ja, bromsok är dyrt, tycker jag.
Ja, men det är ju det.
Speciellt i kolfiber och kevlar. Det blir ännu dyrare.
Ja, men jag är ju helt övertygad om att Ferrari skulle ha tabbat bort det där ordentligt. När det gäller de hade ju gjort något, när de hade blivit pressade så hade det ju blivit något strategimisstag. De blev väl trots allt lite pressade ändå. Jag menar, vi fick ju en Ferrari dubbelseger nu här, det var ju ett tag sedan minst sagt.
Vet ni där?
Nej, men det vet du, jag läste det men jag har glömt bort det.
90?
Nej, det var bara, det är 22, men vilket år det var.
2022?
Ja, men vilket lopp det var, jag glömt.
Nej, jag tänkte när de var 1-2 i Australien sen.
Ja, okej.
Okay. Jaha, herregud.
Ja, det var 1923 säkert.
Ja, typ.
Men 04.
04, ja.
Med Schumacher Barcello. Ja. Så med den här faktumet så tar ju Sainz VM-titeln.
Eftersom det är 2024 och det är liksom, ja men precis. Mm. Det låter ju bra det där.
Ja, men se, om det är någon som tar en dubbel, det sägs ju det att om man tar en dubbelsegel i Australien så vinner man VM och dessutom konstruktörs-VM.
Så det är ju Sainz och Ferrari i år, det är ju klart. Fan vad kul! Vilken vändning! Det trodde man inte för 2 veckor sedan efter Saudiarabien.
Nej, inte direkt. Inte direkt. Nej, men Ferrari där, de lyckades ju ändå... bra. Sainz var ju på gång där och bestämde sin egen strategi som vanligt.
Ja, för han ville ju köra plan A först. Men sen så tyckte han, nej men däcken håller, vi kör på plan B istället. Okej.
Okay. Ja. Och sen Leclerc då, han var ju faktiskt inte speciellt långt bakom Carlos, men jag skulle väl påstå att det här loppet avgjordes ju inte på söndagen, utan det var på lördagen. Hade inte Carlos varit före Leclerc så hade det varit Leclerc som hade varit sett dig före.
Ja, du tänker så. Det är rimligt.
Ja, detsamma med Norris och Piastri faktiskt. Eftersom det var, McLaren offrade ju Piastri lite grann då för att gå in och så att Ferrari behövde täcka av honom. Man kan ju tycka att det var en liten strategimiss ifrån McLaren, men jag vet inte, jag funderar på det där lite fram och tillbaka. Det var ju medveten handling lite grann att gå in och så att man skulle täcka Leclerc, eller så att Piastri, man tog in Piastri för att täcka Leclerc och så fick Norris köra vidare och så bytte man plats på Norris och Piastri sen. Men Norris var ju den med bättre fart. Man hade ju på något sätt kunna skicka in Norris där på, i början, och då hade han ju varit ut före Leclerc antagligen. Men, ah, ja.
Ah, ja. Ja, ja, vem vet? Jag är inte säker på att din teori om Ferrari faktiskt är helt korrekt. För jag tycker ändå Sainz har varit hetare. Alla loppen i år har han varit hetare än Leclerc. Så att han är ju den som har någonting att bevisa, och det är det han gör just nu.
Ja, han har kört fantastiskt, men han hade aldrig att Leclerc hade släppt om honom. Inte en chans. Är det någon annan som tror något annat?
Ja. Jag tror inte Leclerc inte varit så bra på starterna. Liksom, han hade tagit honom i starten, för att Sainz är bättre på att starta i år. Han kommer iväg mycket bättre. Han kommer iväg sjukt mycket bättre än Leclerc i helgen också. Så att jag tror att det skulle vara väldigt svårt för Leclerc att stå emot.
Gamla vanliga regeln. Först in i första kurvan får diktera.
Man får hoppas det. Alltså, det är lite Mika Häkkinen-regeln som man så här drömmer sig tillbaka till. Liksom. Jag vet inte om de fortfarande har den, men jag inbillar mig gärna att den gäller.
Ja, men det är bara att titta på vad de gjorde med Leclerc när de täckte av Piastri. Mm. Det är det jag menar. Hade det varit tvärtom där och Leclerc hade tagit starten, så hade ju så hade det varit Carlos som hade fått täcka av Piastri. Så att hyfsat säkert. Ska inte ta någonting ifrån Carlos. Han kvalade ju bäst och hade ju fördel av det. Och jag menar, vi har ju en annan...
Lite mer än 2/10 spöran ändå.
Mm. Ja, precis.
Med en taskig, nyopererad mage liksom.
Ja, ja, men eller hur?
En sån sak.
Innan första träningen, så du sa ju lite här, Patrik, att du funderade på om man skulle köra.
Ja, för jag hade inte kommit något förra veckans podd i alla fall. Någon bekräftelse på att han var med. Men det kom ju senare.
Ja, den kom mycket senare skulle jag vilja påstå. För den kom nog inte först på torsdagen egentligen. Nu var han redan i Australien ganska länge och han gjorde lite tester. Och det var väl en läkare som sa åt honom liksom så. Och det var, han sa ju själv då att han trodde inte att han skulle kunna köra hela. Innan han satt i bilen, då kände att han var tillbaka. När han körde första träningspasset. Ja, men det här funkar. Så. Men är ju strångt ändå och liksom... Ja, en veckas rehabilitering. Nej, vad blir det? Lite mer naturligtvis, men ändå han låg ju till sängs i princip liksom en vecka innan loppet, så att nej, det var, och han var ju påtagligt tagen när han klättrade ur bilen dessutom, så
att, ja, det var lite jobbigt att se det faktiskt.
Mm. Ja, men det var väl inte så konstigt kanske.
Nej, inte
nej, absolut inte.
Verkligen inte.
Vi har en kommentar som på temat. Att man tänker att de räknar med att Leclerc skulle undercutta Norris, han har hållit på med för att komma om till. Ja.
Ja.
Helt riktigt.
Nu minns jag inte riktigt, men Hamilton gick in tidigt. Behövde de backa för hans strategi där? Jag minns inte riktigt.
Han var inte riktigt
till innan han bröt.
Han var inte riktigt i soppan han heller faktiskt.
Nej.
Nej, jag har ingen minne av honom. Jag vet att han var med, men...
Ja, han var med i loppet.
Jo, han körde några varv.
Ja, han var först in i depån, va?
Det kan han vara. Det kommer till ihåg.
Ja.
Han var tidigare. Jag är osäker. Varv 8 eller något sånt där. Mm.
Ja. Som sagt, jag var lite grusigt ögonen emellanåt.
Ja, ja, men det helt försvann lite. Apropå det så fick vi ju en fråga. Vad tycker vi om Mercedes? Så vad säger vi om deras helg egentligen?
Alltså nu går du lite före här. Förlåt. I mitt körschema, men visst.
Jag har inte uppe det.
Fan, du Anders, runda av kanterna lite.
Kolla i körschemat så att det ska vara ordning och reda här.
Ja.
Men vi kan ta Mercedes. Lewis som sagt, ut i Q2.
Ja.
Och... Igen ett ganska dåligt kval. Han var ingenstans jämfört med Russell. Och, ja.
Han trivs inte i den bilen. Vilken sväng han än kommer in i så tappar han baken. Jag tycker den Mercedes är jättenervös. Jag vet inte vad de har gjort med den bilen till honom.
Mercedes överhuvudtaget verkar ju ha...
Men Russell får ju ändå till, hyfsat. Hamilton, ja. han tycker inte om den, trots att man får lyfta bort sätet och allt.
Jag håller med. Det är precis
så. Man är i Bahrain också. Vilken sväng när han kom, han tappar baken. Han har ingen confidence.
Nej, och dessutom då ett... vad var det som gick? Det var hydraulikfel eller något sånt där?
Ja, det var något sånt.
Att han fick bryta på varv 16.
Nej, men vi var väl inne på det i och med flytten här till Ferrari, att han är inte, man kan ju lätt göra sig löjlig över Hamilton. Men lite koll har han nog. Jag tror att han, ja, det vi ser av Mercedes är väl det han har sett för ett tag sedan. Att det här kommer inte ordna upp sig på ett tag. De är ju helt, var det förra veckan vi pratade om, de är ju helt fel på det här reglementet och jag tror att det inte är så där jättekul där på designavdelningen, för jag tror inte de får inte fatt i vad det är.
Och, nej, men de irrar omkring lite liksom.
Ja, och sen har vi det här vi har pratat om förut, Russell, blab, och vi har ju pratat om det här med många förare genom åren. Russell är van att hantera en dålig bil liksom, och Hamilton kanske inte är beredd att bryta nacken av sig för att hantera den här bilen. Ändå han ger allt, men tror det är svårt att använda Russell som en måttstock, om ni förstår vad jag menar.
Men tror du att Russell är killen som klarar av att utveckla ett stall som Mercedes till att bli en vinnarbil då?
Jag tror inte det, nej jag vet inte, men han kanske är en Giancarlo Fisichella. Otrolig i dåliga bilar, men så fort han fick en bra bil så gick det inte att köra för han. Det är alltså man måste ha med det lite i beräkningen, men ni får säga till om jag är ute och cyklar här nu då.
Nej, men det kan ligga någonting i du säger. Så är det ju precis. Ja, men det här Mercedes har ju uppenbarligen inte hittat någon sweet spot överhuvudtaget på den här bilen. Och man har ju försökt både det ena och det andra, och det hörs ju inifrån också att det inte är, ja men det klagas på dem och det man läser, så nej, de har det väldigt svårt. Och saker gjorde ju inte bättre att de fick en dubbel DNF då i Australien och fick inte ens med sig de här poängen då som Russell skulle ha tagit då. Så att ja, ska vi ta den också på en gång då?
Ja, varför inte?
Gärna.
Kom igen, Anders.
Alonso får ett drive-through i efterhand på grund av att, vad heter det? Erratic driving från Alonso. Så att han tappar ifrån, vad var han? 6-8 var det, va?
Oh, stämmer.
Ja, precis. Ett av de värsta straffen som har utdelats någonsin.
I vilken mening?
Nej, men liksom, hur fan kan han ens... Ja, men det finns så många... Nu måste jag sätta mig upp här så jag får bättre luft. Alltså, det finns så många aspekter i det här, men
shoot.
Men vad är det de hävdar att han har gjort?
Kört liksom oregelbundet.
Ja, break-testar och få 10 sekunder.
15 minuter.
Du ska väl få 5 lopps avstämning för. Alltså om det är en brake-test, och en brake-test gör du inte sådär 100 meter innan en kurva.
Men det var ju ingen brake-test. Vi måste ju ha rätt fakta på bordet här.
Alltså jag lyssnar på mupparna på The Race. Alltså de är så korrekta så jag håller på att spy på. Han ska aldrig mer lyssna på The Race. De har liksom...
Ibland är de bra.
Han har ju problem med bilen. Så han släpper av. Och det är ju som vi tvärnitar med personbil. Och så fipplar han lite med växlarna också. Gör han ju. Och Russell kommer nära och tappar downforce. Och liksom... Jag tycker det är helt horribelt att han fått straff för det där.
Jag tycker också att det är helt horribelt att han inte blir avstängd för att försöka lura domarna med en efterhandskonstruktion som är bara helt uppåt väggarna. Det finns ingenting som styrker att han hade något problem med några växlar eller någonting överhuvudtaget. Och dessutom så säger han ju själv att han försöker att köra på ett sätt som gör att han inte ska bli omkörd av Russell på nästa raksträcka för att de ska få tillräckligt bra fart.
Det kan han väl få göra.
Ja,
vad i Brasilien så hyllade vi han och Perez fantastiska varv efter varv när han tog alternativa spår. Han bromsade tidigt, gasade sent och allt med vad han gjorde där i Brasilien. Det var ju typ det bästa som hade hänt. Och nu gjorde han så här en gång mot Russell, och Russell gör det han brukar göra på sista varvet. Han kraschar så att Sainz kan vinna. Det är ju fakta.
Ja, men problemet här är ju att han inte bara bromsar tidigt.
Ja, men 15 meter, då ville jag ha Barrichello avstängd där 0-2 när Schumacher flyger till Nya Zeeland där. Där bromsar ju tidigt om något. Mm. Det var det Schumacher som bromsar sent, jo, men, hur som haver. Men,
lyssna
nej,
nu.
Nej.
Det här problemet är ju inte att han bromsar tidigt. Problemet är att han först släpper av, sen gasar och sen bromsar igen. Och jag menar, hade han gjort det här i till exempel i USA, jag menar, han hade ju fått åka hem igen. Liksom. Just den här blockningstendensen, det är den som inte jag gillar i alla fall. Just det här att man ska liksom, istället för att köra så fort du kan, gubbjävel, liksom, om du ska vara med i Formel 1 fast du är över 40.
Han är ju en räv.
Ja, det är klart han är. Men just det här, just precis den här grejen att försöka med liksom otillåtna medel och just det här liksom att försöka lura sig till en fördel istället för att köra så fort man kan. Nej, jag avskyr detta verkligen.
Anders, just den här, ska lägga till, lura sig till, han har svårt för om någon finta vänster och går höger, för då man nej men vad är han har gjort för fel? Berätta vad han gjort.
Jag berättade inte. Ju precis det.
Han släpper gasen, vad fan får man inte göra det? Måste man köra Formel 1 exakt, lägga karbonpapper varenda varv och köra lika hela tiden?
Nej, men du får läsa.
Jag fattar inte.
Jakob, du får läsa domarnas beskrivning av det. Av,
ja, men domarna är ju dumma i huvudet i Formel 1, det har vi ju pratat om i 5 år nu.
Ja, i de det här fallet så har de någonstans. Helt rätt, tycker jag. Han skulle ha mer. Nej, men just den här liksom den här falska grejen bara. När man försöker att liksom få någon att göra ett misstag bakom sig. Nej, jag tycker att det där är fullständigt vidrigt faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Bland det värsta jag sett.
Det finns ju en aspekt av fara i den här typen av körande. Det kan jag ge herr Löfström alla rätt i, för att det är ju inte helt okomplicerat att köra runt i 280 km/h och killen framför släpper gasen på ett ställe där ingen egentligen släpper på gasen utan han gör det, och sen gasar han till lite till och så bromsar han. Det finns ju problematik i den grundsituationen, det kan jag köpa. Men jag köper också Jakobs argumentation. Så här, det är ingen som säger att du måste köra på ett visst sätt. Du måste ju inte. Det står ju ingenstans i någon regelbok att du måste ha full gas till det är 30 meter kvar. Och sen bromsar du, sen svänger du och sen gasar du. Det är ingen som säger att du...
Jo, det står visst i ett reglement.
Att du måste köra så.
Nej, men det här var ju uppenbarligen erratic driving. Jag menar, fråga Schumacher på Spa 2008.
Jag sa att jag höll med dig, Anders, att det finns ett problem i den här saken. Men jag kan ju också tänka mig att Alonso, om det är någon jävel i det här startfältet som skulle komma på att göra en sån här sak, så tog väl fan i mig att det är Alonso. Det är ju ingen annan som ens har tänkt tanken medan han utför den. Liksom, han kommer ju 3 steg längre i tanken redan innan någon annan ens kommer på idén. Så är han ju där och har passerat gå sedan länge. Men jag tror att man kanske kan vara mest upprörd över det om han i efterhand försöker hitta på saker, om du säger att det är så, Anders. Det är liksom så här, det är lite ryggradslöst. Om du gör det, stå för det då. Liksom, säga, men vad fan, jag släppte gasen för att jag ville bryta mönstret. Jag ville göra lite det som Knös och sa, att vi gav 5+ till en annorlunda körning. Jag ville pröva någonting nytt, jag ville göra någonting annorlunda. Men stå för det då, håll inte på att säga att du hade problems och hitta inte på. Liksom, kör du så kör du så, men då ska du säga det liksom, och vara med.
Ja, jag tolkar ju inte hans förklaring som att det är liksom, man får ju...
Jag har inte ens hört hans förklaring, jag har hört Anders förklaring.
Nej, men vad säger Ulf Kristersson så stolt jämt, att man måste hålla 2 tankar i huvudet samtidigt? Ja, det är jag håller med. Men alltså, jag läser in det hans svar på så här, att jag har haft epic battles och allting. Ta in hur hans bil mådde, vad han var i för situation, däck och allting. Så gör han allt som står i hans makt. Liksom.
Ja.
Jag vet inte, men Knös är domare. Så...
Ja, men du kan ju hitta vilken paragraf.
Jag har någon sida i det här.
Du kan hitta vilken paragraf du vill för att det ska vändas till någons fördel eller inte. Ja. Jag vet inte om han i F2 var värd att få bli av med segern för att han var med i en startincident som jag tyckte han var oskyldig till, men det tyckte inte domarna.
Det är en helt annan sak som vi ska toppa över emot.
Jo, men det är, då är det en tolkningsfråga. Och ska vi hålla på med så här?
Alltså, men här var det ju ingen tolkningsfråga.
Ja, men
det här tog man ju bevis av liksom.
Ja, men nu var ju frågan telemetrin. 15 meter. Vad är nästa gång? 8 meter.
Ja, men det var ju, problemet var ju
fuel inte, saving.
Nej, men problemet var ju, men vänta nu lite. Stoppet då. Det här är viktiga saker. Problemet var ju inte att han bromsade tidigare. Återigen. Problemet var att han bromsade, gasade på, bromsade igen. Det var ju det som är den
men då kunde han väl potential ha dangerous driving. Det bromsade för fort. Han hade motvind. Han var inte beredd på motvinden, vad vet jag. Du kan ju vrida hur du vill till det här.
Ja, och nej, alla som har hört inte. Hans bil mådde sista varven.
Alonso fick ju straff förra året för Saudi, men sen hittar de i regelboken. Ja, men om bakjacken lyfter så är det inte samma sak som frontjackmannen lyfter. Ja, du har ju rätt i. Och efter möten med Sulayem så var det ju ingen fara liksom.
Mm. Nej, jag, återigen, han ska ut ur Formel 1. Jag är trött på
det. Nej, men det är relevanta, Anders.
Hamilton, Vettel, Azerbaijan.
Ja,
svara där åkte på Vettel dit.
Fråga, liksom, vart drar man gränsen? 100 meter, 50 meter, 75 liksom.
Hör ni inte vad jag säger? Är det ingen
nej, jag
som har hört
vad du säger? Men jag
svara bara, hur många meter innan kurvan?
Nej, men det var ju inte det som var grejen. Han dubbelbromsar. Han bromsar först, gasar sen, bromsar igen.
Fuel saving.
Det är ju det som är problemet. Inte att han bromsar 5 meter eller 100 meter framför kurvan.
Fast det är ju problemet. Man får alltså inte välja hur man kör in i en kurva själv.
Det är inte om man gör så, för då är det potential dangerous driving, har domarna uppenbarligen sagt.
Bromsade han eller släppte han på gasen?
Nej, han släppte bara. Han har inte bromsat 2 gånger. Det är också bullshit.
Det är det inte alls. Du ser ju
telemetrin släpper han av.
Det är en stor skillnad på lift and coast och bromsa.
Det är ingen eller lift and coast de här. Det är som Jakob sa förut. Det är ju en tvärnit när de släpper, släpper på gasen.
Absolut. Men du trycker inte foten på bromspedalen. Det är ju skillnaden. Liksom. Som Knös argumenterar här. Fuel saving. Det är ju lift and coast. Det är ju så Indycar-människorna är ju magiker på det här.
Bullshit! Bullshit, på riktigt.
Ja, men alltså, det är väl frågan är väl liksom så här, var det lyft på gaspedalen?
Spelar
eller
ingen roll.
Jo, det är en jävla skillnad.
Nej, det spelar ingen roll. Han har ju gjort så att någon bakom kraschar. Jag menar, herregud. Först så lyfter han eller bromsar och sen så gasar han på och så bromsar och lyfter igen. Det är farlig körning, punkt slut.
Men när Norris i Singapore då? Han slickar muren och Norris gör likadant fast hårdare. Varför följde han Norris exempel? Kunde inte han ha valt ett eget spår och undvikit kraschen? I det här fallet kunde inte bara...
Vad har det med saken att göra? När Vettel körde in i Lewis Hamilton som det exemplet tog förut när han körde in i honom i Baku.
Alltså, 17. Ja, men fick Hamilton för straff kontra vad Vettel fick för straff? Vad jag minns var det Vettel som fick straff.
Att han det är väl klart han skulle ha straff. Han trodde ju att Vettel fick ju straff för att han körde in i Hamilton i sidan efteråt. Mm. Han använde ju bilen. Han fick ju inte, och Hamilton Bumper fick ingen straff. För där visade telemetrin att han hade ju inte släppt av.
Han hade inte bromsat.
Nej. Han hade inte släppt av. Nej.
Släppt av. Var inte det Alonso gjorde fast han fick gasa innan han kom till svängen för att han kanske släppte för tidigt. Det var, vad vet jag. Jag bara spekulerar högt nu.
Fast här behövs det inte spekuleras. Vi vet ju redan svaret.
Ja, vi har
20 sekunder drive through.
Det var
alldeles för dåligt straff. Han skulle stå kvar i depån fortfarande i ett stop and go.
Är det så som du säger, Anders, då skulle han ju vara avstängd 5-6 lopp.
Ja, det är oerhört fekt att de inte stänger av honom.
De är ju osäkra. De har ju inte sagt brake test, erratic driving. Nej, jag köper inte det här. Alltså, det kommer ut varje år så kommer ut legendariska klipp Senna Mansell i Monaco 92. Mm. Att det är bästa fighten någonsin och det ska läggas ut från Formel 1 och alla där. Senna gör det här fast 1000 gånger värre hela tiden. Och man bara hyllar det. Står still i Apex, alltså släpper upp innan och alltså... Ja, vi får olika, jag köper ditt. Jag tycker att det här är bullshit. Och att Russell liksom, vilken jävla sopa han här också.
Det är ju bara synd att det var Russell. Det är så jäkla synd att det var just Russell som råkade ut för det där. För hade det varit någon annan förare så skulle ni ha låtit väldigt mycket annorlunda.
De hade nog inte kraschat.
Det gjorde ju Russell. Garanterat.
Men har inte han en jävla förmåga i sin karriär sånt där? Jag tänker den med Bottas i Imola och den där jävla sopan alltså.
Ja, men jag har tänkt det också. Jag tänkte precis samma. Liksom. Den där killen har en förmåga att krascha vid fel tillfällen. Liksom. Det där var inte liksom... Han gjorde ju någonting på sista varvet.
I Singapore. Förra året.
Ja, men precis. Också. Det var ett jävla skitgrej. När det gäller så kraschar han ju tyvärr.
Ja, han har,
it's a fact the same as att Alonso bromsade liksom fel. Det är lika mycket fakta att Russell kraschar i fel tillfälle. Liksom.
Han har kraschat alldeles för mycket. Ja, det är så enkelt är det. Det är inte bra för hans karriär överhuvudtaget. Men det var bara synd att det var han som var bakom Alonso i det här tillfället.
Alltså ärligt talat, hade Magnusen varit efter, han hade ju fan bara kört över Alonso. Han hade ju inte ens försökt.
Ja, men skulle det varit Hamilton skulle vi inte ha fått att diskutera nu, det är det.
Jo, jag är helt övertygad om det.
Suck my balls, hade de sagt. Ja. Så hade det varit över.
Hörrni, vi
så
måste
ligger han och piper där mitt i vägen. Red flag.
Vi behöver gå vidare.
Bra diskussion. Vi kom inte närmare.
Det här var ingen diskussion. Det här var ett bråk.
Slagsmål. Nu snackar vi.
Nu, vänta inte. Låt Anders köra en stund här nu så blir det nog bra igen.
Ja, eller hur? Köra? Nej, jag är alldeles för upphetsad. Nej då. Nej, men alltså en sak som får mig, om vi ska gå lite längre ner i resultatlistan här, men jag tänkte bara det faktum att 2 McLaren är före Perez. Nu fick han ett straff då för tre platser ner. Vad fan är det för straff då förresten?
Han blockar ju Hülkenberg för han bromsar väl in i en sväng.
Han körde ju skitsakta i näst sista.
Ja, men 3 platsers nedflyttning.
Men det är för att det är Red Bull.
Ja,
Red
Bull
han växlar upp och ner fel.
Hade Magnusen gjort det, det hade varit 10.
Och en extra 10 sekunder bara för att.
Han är dansk.
Ja, men alltså, det var då... Ja. Men han hade väl en tear-off, sa vi inte det? Det var en tear-off.
Jo, det var hans tear-off i golvet. Ja, för precis.
Fan. Ja, glöm inte den. Oj.
Det är sant. Jobbigt. Ja, nej men McLaren. Måste ju ändå kännas som att, om vi pratar lite fart nu då här, det pratas om att Ferrari hade väldigt bra fart och att det ska bli intressant att se hur bra fart de har jämfört med Red Bull i Japan. Jag tror ju inte att de kommer att vara lika nära Red Bull i Japan, men McLaren har ju uppenbarligen tagit några steg närmare Ferrari också. Vad säger aerodynamiker Engelmark om det?
Hur var frågan?
Är McLaren snabba i Japan?
Är de närmare Ferrari nu än vad de har varit tidigare och kommer de att vara hota Ferrari i Japan?
Nej, Ferrari är före. Mm. McLaren går ju så evinnligt då, rakt fram.
Det är deras problem.
Nej, det blir inget sånt.
Nej, inte alls. Dessutom får man väl säga att Ferrari är ju inte närmare Red Bull. Ferrari är närmare Perez. Liksom, de är inte närmare Max överhuvudtaget.
Ja, fast det pratades ju här om att de hade kunnat utmana Max på fart. Jag tror inte de hade kunnat göra det ändå, men om man tittar på pappret innan så hade de bra chans och hade den race-pacen. Så är det ju. Men sen,
jag vet inte varför, men Ferrari gör alltid fel eller galet eller rätt, kalla vad ni vill. Men de går alltid bra i Australien. Mm. För de får ju någonting med tire management att funka där som inte funkar resten av året. Men just Australien funkar. när det inte funkar för de andra teamen.
Ja, och dessutom så hade de, så klantade de sig inte på depådisken heller. Så att. Men, hörni, Tsunoda.
Jag gillar Tsunoda. Vilken utklassning. Ja, vilken körning. Från fredag till söndag. Nej, jag tycker Tsunoda är klarhet i klarhet. Perez får se upp där.
Ja, och dessutom så klår han ju Ricciardo. Nu hade ju Ricciardo ett varv som blev struket där precis. Men det är om. Och även om man hade fått det till så var ju det fortfarande långsammare än Tsunoda. Och ja, han...
Det är ju nattsvart.
Ja, det ryktas ju dessutom då att han har fått några lopp på sig. Kom ju det från ett nyzeeländskt medium.
Ja, men de litar jag starkt på faktiskt.
Ja, det så här. Nyzeeländskt media som hyllar en nyzeeländsk förare gentemot en australiensisk. Ja, och det finns så många i det där. Många parametrar där som var väldigt spännande när man bara skrapade på ytan.
Ja, det är lite skidor med Sverige och Norge och så läser VG att nu jävlar.
Eller hur? Lite så.
Smörfjäsko.
Ja, så att... Ja. Men oavsett tidningsmedia så är det ju ingen höjdartid som Ricciardo har. Det är nog rätt svettigt i den där hjälmen både på en tisdag och onsdag också. Jag tror inte han har det bra. Alltså jag tror inte han hittar rätt. Han har ju varit skitdålig.
Ja, jag tror att det är precis som...
Han är slut som Formel 1 före, punkt slut.
Ja, det känns nästan så. Jag tror på det du sa här om podden, Jakob. Att det där är mentalt. Mm. Det där är 100% mentalt. För han har ju inte blivit en långsam Formel 1-förare helt plötsligt. Men nu har alltså komma igen från det där. Nej, det blir svårt.
Nej, men alltså om vi tittar tillbaka till det här fantastiska testet han gjorde när han var liksom minst lika snabb som Max Verstappen i det här. Vi kör på Silverstone var innan han fick tillbaka sin styrning. Gå därifrån till sämst i fältet. Liksom. Alltså, han är ju skitdålig. Han är ju så mycket bättre än P18.
Jag tror att vad Red Bull hade tänkt här, de hade tänkt lyfta upp honom i Red Bull, i moderteamet. Om inte ganska snart. Och nu ryktas ju till och med att Perez har skrivit ett kontrakt. Så att ja, det kan ju vara ett spiken i kistan där faktiskt för Ricciardos karriär. Och det var ju för att travestera vad heter han? Tärnström som alltid spikade kistor här i början i poddens historien.
Så även Ricardo Horners pojk, va? Jag vet inte hur mycket Horner har att säga till längre nu när han har halkat lite och Helmut har befäst sitt Red Bull-anställningsavtal som vill fostra sina förare liksom.
Helmut är ju Liams kille, så att så är det. Så att det kan mycket väl vara lite det som spelar
politik
i bakgrunden, ja.
Man läcker gärna sina nyheter till ett lagom skyldigt media liksom.
Nya Zeeländs den här gången.
Kanske! Ja, vad vet jag?
Han är smart här, vet du, den där advokaten.
Aston Martin känns ju som att de har fortfarande... Ja, men de är helt klart sist av de här toppstallen just nu. Stroll, han gjorde väl ändå ett hyfsat lopp, får man väl ändå säga. Kvalade ut Alonso dessutom.
Den såg man inte komma.
Var Alonso, han kanske testade sin dubbel... broms där, det var därför.
Istället för double diffuser så är en double breaker.
Ja, han gör ju det i kurvorna. Det var det han testade på kvalet, det var därför det gick så långsamt. Han blev utkvalad av Stroll.
Rimligt.
Ja, eller hur? Ja, så har vi ju då dubbla poäng för Haas. Och det är klart, då är de där och tar de här poängen när Hamilton och Max bryter. Liksom.
Alltså, viktigt.
Starkt.
Mycket. Kanske inte var så dumt att bli av med Günther och ta in Komatsu, strategen. The masterplan. Det känns lite som att ha svängt lite.
Du som har koll på sån här typ av statistik, Knösen, när tog Haas dubbla bilar på en plats senast?
Det var ett tag sedan.
Det var inte igår kan man väl säga. Eller det var
att de
igår.
Inte var svartguldiga och hette Rich Energy på hela fronten. Kan det vara Australien 18? Är det så jävla länge sedan?
Ja, det var ett tag sedan. Det är nog längre sedan ändå.
Ja.
Jag kan gräva, för den har inte jag tänkt på faktiskt.
Så där jag läste om det, men har glömt som vanligt.
Sånt du är där gammal fast... Anders, det är förlåtligt.
Nej, men det är inte därför. Sånt där fastnar liksom inte i min teflonhjärna. Det är bara...
Bara Alonso som fastnade där.
Ja, men andra viktiga saker som att det finns
Aftonbladet fem... Nöje. Maria Montesamis Täsel.
Nu ska vi inte...
Ingen aning vad du pratar
om. Jag vet faktiskt knappt vad du pratar om. Men att det finns 1500 spindelsorter i Australien, sånt fastnar.
Jaha, jag trodde du hade brev om det.
Viktiga
Anders
saker.
Anders på Flashback.
Eller hur? Precis.
Flashback forever. Lyssnar du på den, Engelmark?
Nej.
En poddkollega. Jag har inte lyssnat själv, men de säger att den är bra. Nej, men Albon där, han lyckades ju inte hålla Magnusen bakom sig faktiskt. Jag måste säga det att passar Günther bättre att göra förarintervjuerna efter loppet. Är det så?
Ja, men de säger ju det, de här, de jag väljer att lyssna på, journalister, inte puckorna på The Race utan andra, sa ju redan från början att Günther är en sån vi gillar, men nu får de lugn och ro där.
Mm. Ja, så kan det vara. De har ju uppenbarligen fått till bilen lite bättre då, så att den inte äter lika mycket däck. Mm. Och har bättre race pace. Förra året så kunde de bara kvala.
Jag hittade dubbelpoängen.
Ja, låt höra.
Storbritannien 2022. Då var Magnussen 10 och Kovacher 8.
Det var då just han tog sina första poäng, va?
Mm, stämmer. Mm.
Mick, ja. Just det. Ja, det var inte så länge sedan.
Faktiskt inte. Minnet är bra, men kort.
Då var det ju bättre på Günthers tid då.
Ja, det är uppenbart.
Ja, det lade Günther tillbaka.
Ja, jag vet inte. Vi behöver inte prata så mycket alpin. Det händer inte så mycket där.
Vem sa du?
Inget, jag såg inget.
Fortsätt.
Och ett jävla oflyt för Ocon. När han äntligen kanske hade någon matematisk chans, då skulle han få någon skräp i broms.
Ja, det var tear off där med.
Han fick ju ett lite längre stopp och så hamnade han väl fel i virtuella säkerhetsbilen, så då var ju hans lopp över sen.
Ja, det var ju några som passade
på. Så matematisk chans hade de.
Alonso till exempel var ju en av dem som tjänade ganska bra på den här virtuella säkerhetsbilen där. Mm. Men det är ju så med virtuell säkerhetsbil.
Det går ju hälften så fort.
Ja, det är ju svårt då. Det var väl Hamilton när han parkerade där.
Ja, stämmer.
Precis. Så att, ja, det är svårt att ta bort den parametern på något sätt. Nej, men vad säger vi om Sauber då, som inte kan tillverka hjulmuttrar som går att skruva av när man kommer upp i race-temperatur?
Det är helt sjukt, det är bara i loppen. De har ju aldrig problem på träningar eller kval att få dit däck.
Nej, men det är ju, anledningen är ju att det är ju andra temperaturer.
Och de kommer inte kunna göra en ny mutter på några race heller, så att de kommer ju få dras med det här ytterligare några lopp. Och till den här helgen så hade de dessutom tänkt att vi tar det lugnt. Vi låter det påstå vara 5 sekunder. Så slipper vi i alla fall 50 sekunder i Hälsingland heller, att de lyckades med det. Liksom det, de hade åtminstone en tanke på att det skulle gå. Men det sket ju sig likförbaskat. Och som vanligt är det våra finska vän som får ta det första fina långa loppet.
Ja, det är verkligen... Jag fattar inte riktigt hur man kan hålla på med Formel 1 och inte ha koll på... Alltså det är lätt att sitta här och säga.
Det är säkert skitsvårt, vad vet jag.
Ja, men att de har ju... Varför kan de inte... Har de ingen hjulmutter från förra året då? Liksom? Eller kan de inte gå till... Då har de väl gjort om navet, så det är inte samma gänga. Jag vet inte, det är väl rörgäng istället för M-gänga eller...
Alltså vad fan, är inte det här en så här klassisk sak som borde vara standardiserad på så sätt? Köp din jävla hjulmutter från Pirelli. De gör hela skiten och så vet vi att det funkar. Hur svårt kan det vara?
Vänta, funkar Pirelli?
Men är det fortfarande det här jävla komplicerade med navet, det blåser in luft och bult, alltså det här som säkert jag var inne på förra veckan, det drar in en massa jäkla pengar kostar det, men inte gör oss någon nytta.
Nej, det är det säkert.
Men precis. Det här är ju produkter som, det här tillverkar de ju själva. Det här är ju inga homologiserade produkter, utan det här är, designar de ju själva alltihopa. Man gjorde väl om, Knös, du kan dra här, bromsarna här om året, så att de, så vissa delar där köper man, eller hur?
Mm, från teamen själva då, eller?
Ja. Alltså, det var någonting,
det är det fortfarande man... Brembo eller Hipco eller...
Ja, men de, jag vet att de
standardiserar. Ja, men fälgarna vet jag standardiserar, så det kör ju alla samma nu.
Ja.
Bromsarna, nej, vet inte fan om
de... Det var någonting de gjorde här om året.
Men fälgar vet jag, så det förvånar mig att muttrarna fortfarande var egendesignade.
Ja, men de gjorde någonting med bromsarna här om året som standardiserar hela. Jag kommer inte riktigt ihåg det där, vi spelar roll. Men muttrarna är egentillverkade, ja. Och själva anordningen som de sätter fast. Jag vet inte, det är väl för att få till något spänningsmoment i depåstoppen där som ska göra kunna snabbt som möjligt. Men...
World's fastest pitstop.
Ja, men alltså det här är ärligt talat, som Jakob säger, en jävla skitsak. Köp in samma liksom från alla, så har vi sparat in 150 000 dollar.
Men det är ändå sånt här som gör att man liksom designar sina egna grejer och sådär. Ju mer standardiserat det blir...
Den här biten är menlös att designa själv. Köp skruvjäveln, mutter, kalla den vad fan du vill.
Det tycker nog Sauber också.
Ja, de har önskat det.
Är det annan luft upp i Alperna? Att den är mycket tunnare och materialet håller mycket bättre.
Den är ju svensk tillverkad.
Nej. SKF gör bra grejer.
Finn som står och svarvar.
Finn som står och svarvar själv i källaren.
Kan det vara sista dådet han gör innan han säljer till Audi?
Ja. Men så skulle han ju svärva lite bättre julmuttrar, för nu, fast priset är väl redan betalt, eller bestämt i och för sig. Så att,
ja. Exakt.
Hopp, hörru du, det var loppet det. Har vi något mer att tillägga? Har jag glömt något?
Nej.
Nej. Då så.
Nej.
Då
händelserikt lopp när Verstappen försvann.
Ja.
Ja, men summa summarum.
Ja. Vi har små nyheter här som kom ut egentligen i samband med helgen också. Nummer ett då, att Bahrains, den här fonden som har ägt en del av McLaren och varit storlägare där länge, nu har tagit över McLaren helt och hållet. Så att nu är det 100% ägt utav Bahrains stat helt enkelt. Jag har glömt vad fonden hette. Bahrain Mutual Wealth Fund eller något sånt där heter den.
Och det är Formel 1-stallet enbart, inte övrig biltillverkning.
Jaha. Eller? Påstår du det eller?
Jag frågar.
Nej, det är rubbet. Det är rubbet.
Jaha. Hela. Ja, men kan vi då tycka att det här är ett klassiskt brittiskt stall fortfarande?
Ja, men de har ju haft ägarintressen sedan 80-talet där, alltså med tagg och...
Betyder det fortfarande...
De har gått lite under radarn med McLaren med det där faktiskt. Är det ett brittiskt stall?
Är det inte ett klassiskt Bahrain-stall då? Har varit där sedan 80-talet.
Ja. Jag vet inte om det spelar någon roll. Jag tycker det är lite synd, men så är det. Det är som du säger, Jakob. Det har gått lite under radarn faktiskt. Helt klart.
Och samtidigt de pengarna han fick hjälp att ta över McLaren en gång i tiden, 1981 eller 80 eller vad det var. Mm. Vad heter han? Kära Ron.
Ron.
Ja.
Tag.
Och i samma veva då så ritar Zac på nytt kontrakt till 2030 också. Så att,
ja, det är bra.
Blev inte av med honom. Nej, han är en frisk fläkt i Formel 1 tycker jag.
Ja, absolut.
Det finns lite yta kvar att fylla med någon sponsor det kvar på. Så det kommer han lösa.
Ja, herregud. Om det skulle vara yta det problemet, så ska nog Zac ordna till lite ny yta, ska du se. Det är inga problem.
Så. Han är ju den enda som har så här digitala reklamplatser så att det kan ändra.
Precis, exakt.
Så att här man kan sälja samma kvadratcentimeter två gånger. Skitbra.
Två gånger, herregud.
Jag kan sälja hur många gånger du vill.
60 sekunder på en minut och 60 minuter på en timme och så vidare.
Ja, det är bara
ösa på. Det går också rykten om att vi kommer få ett annat stall som är ägt av ett land i Mellanöstern. Nämligen att Aramco ska köpa det statliga saudiska bolaget som ju är en jättesponsor av Formel 1, ska köpa Aston.
Då är frågan, är teamet kanadensiskt, brittiskt eller saudiskt?
Är det klassiskt överhuvudtaget, frågan? Ja, men det är väl spännande nyheter det där, va? Vad betyder det? Det betyder visserligen gott om pengar, det har de ju inte problem med idag. Men vad betyder det för Aston Martin som stall?
Jag tror inte att han kan nog få väldigt, väldigt mycket bra betalt, Strulovic, som man ser nu om man ska sälja. Men jag vet inte riktigt vad jag tror om det där.
Han är ju en businessman. Nej,
inte. Mm. Vad säger du, Jacob?
Han gör ju det här bara av en anledning. Det är ju...
Ja.
Så. Har han inte gett upp den drömmen? Nej, att sonen ska bli världsmästare?
Nej, jag tror inte han har gett upp. Att han
det känns inte som vinner. Det på Drive to Survive. Men... in med saudiska pengar, bort med Alonso, in med Honda, det kan hända mycket.
Köp ett par strumpor.
Vem vet?
Eller hur? Hörrni, jag tippade rätt bra för en gångs skull här. Oj. Om man tar bort Verstappen så hade jag Sainz och Leclerc på pallen för Bahrain. Det var inte så dåligt.
Nej. Kul för dig.
Jag vill bara säga att jag hade min aning att något skulle hända med Verstappen. Jag tippade honom tvåa, inte att han skulle brinna upp. Men jag hade mina aningar, något kommer att hända.
Jakob var den enda som inte hade Verstappen på pallen faktiskt.
Varför tog du bort dina andra IndyCar?
Ja, men förlåt då för fan. Jag skulle tippa nytt här tänkte jag, men vad ska jag göra det någonstans då? Ja, jag kan göra så här att jag tar samma rad till Japan så behöver jag inte ändra någonting. Jag tippar Verstappen, Sainz, Leclerc i Japan. Jag köper samma rad igen.
Mm-hmm. Fast
jag tror att Leclerc faktiskt slår Sainz den här gången. Jag tror att de byter plats de där två.
Du tror det? Ja. Ah, jag vet inte.
Vad tror ni då?
Japan.
Fast det är ju faktiskt så här att det är ju inte nästa helg så att vi ska inte tippa det riktigt än tycker jag. Vi väntar till nästa vecka och tippar det.
Va? Är det inte nu till helgen? Har jag missat något?
Har jag också missat något? Är det bara en vecka?
Jag tror det är tre lopp på raken.
Ja, förlåt.
Låt mig kolla.
Jag måste kolla. Jo, jäklar. Nej, det är ju påsk först.
April. Nej, det är påsk. Efter påsken. Efter påsken. Det är jag som är för snabb.
Ja, jag tänkte, ta nu höll jag på att få bli lite anfådd här. Men, ja, bra.
Då fick man andrum. Jag tyckte det var tajt med tre lopp på raken.
Ja, men lite faktiskt. Bra. Det var Formel 1 det.
Ja, men fick jag berätta min rad? Jag tror Verstappen, Norris och Sainz.
Vi skulle ju tippa det om en vecka. Nästa vecka, sa vi.
Det har varit så. Det har varit bara mindfuck alltihop.
Men till helgen som var så tippade du ju faktiskt Leclerc, Verstappen, Alonso. Mm. Det var väl en sådär. Du hade ju åtminstone Leclerc på pallen. Mm. Anders är den som än så länge har tippat bäst. Jag körde Verstappen, Leclerc, Alonso precis som du, fast i en annan ordning. Jakob körde ju Norris, Piastri, Ricciardo. Ja, fan det är liksom Anders och Jakob som är de som vi kan gå på här.
Helt klart.
Hur det här ska se om framtiden, det vet du fan.
Ja. Men att jag tog Leclerc som segrare, det tyder ju på att Ferrari var någonting i görorna. Mm.
Ja, och bra i Australien. Vi har inte pratat någonting om Piastri egentligen hemma hos honom här. Jakob, har du något att säga om hans lopp? Han är ju fortfarande inte riktigt i...
Blek.
Ja, men inte så här...
Nej, men han gör det bra. Han bidrar sin tid, eller vad säger man? Han är stabil, alltså han är ung, vi får inte ta det. Jag tycker han är jäkligt stabil till skillnad från... Vi ska jämföra med andra som kommer upp unga, Leclerc och så tycker jag han är otroligt stabil. Jag vet inte om ni håller med.
Ja, jag tycker också
att han gör ju inte stabil.
Ja. Nej, men han gör ju inga misstag och han är ju också på platsen bakom sin stallkollega. Det är ju inte Logan Sargent.
Nej, han håller tidorder. Han är en bra spelare och Logan Sargent är efter sin teamkollega. Det är inte så. Inte så nära kanske.
Inte så nära.
Lite längre bort. Men han gör play in the team game på ett väldigt intelligent och framåt sätt. Jag tror att det är många som ser Oscar Piastri som en möjlig värdefull spelare i sitt lag för framtiden också. om han nu skulle börja vantriva sig med McLaren av någon anledning och vill gå någon annanstans, så kan man nog säga att bara för om ett par år så är han mogen att ta en ledarroll. Han bygger bara tiden. Hjälp som Jakob säger, helt rätt.
Jag såg att någon hade skrivit ut hans tweet där. Den berömda när Alpin gick ut med att Piastri skulle köra för honom. Det var någon som hade skrivit ut den, så hade han skrivit sin autograf på där.
Ja, just. De har humor, fansen där nere. Ja. Jag gillar den, älskar den.
Ja, riktigt bra. Hörrni, vi måste prata lite IndyCar också. Ja, tyvärr. Jakob har bråttom. Hörrni, Thermal. Jag kan bara läsa vad en jag vet inte om han är lyssnare, men en skrivare på Forza, i Forza-gruppen här. Han hade för länge sedan ett akvarium med en fisk, och när den dog så satt han och tittade på den och den guppade omkring där till vågorna av vattenpumpen. Det tyckte han var mycket roligare att göra än det här loppet som var i helgen.
En Thermal.
Ja. Och jag är beredd att hålla med, även om jag inte har något akvarium. Så det här kan ju vara det absolut tråkigaste någonsin i IndyCar-väg faktiskt.
Jag vet inte. Om vi delar upp det i fyra segment, så var ett segment åt helvete för tråkigt. Nämligen första delen av racet. Kval 1, kval 2 och race 2 var ganska bra grejer. Liksom kvalgrejerna, det hände ju saker. Race 1. Det var ju så feltänkt, så det var ju inte den enda som sa, det var ju Colton Herta som omedelbart visade att han hade tänkt, det vill säga, kör så långsamt som möjligt och spara så mycket däck som möjligt så du har det i slutet, för det är då alla andra kommer att, då kommer du vinna på det. Det hade de ju inte tänkt på, de som satt ihop det här konceptet.
Jag trodde de skulle aggregera, alltså slå ihop tiderna, jag har varit jätteförvånad.
Ja, det var ju också, det hade varit någonting det också. Nu tänkte de ju bara fel. Eller byt däcken, om de ska ha en jävla paus, byt däcken då. Varför håller de på konst fjonka? Alltså det var fånigt, men det var inte dåligt så. Det var 3 av 4 segment var faktiskt bra.
Jag tycker att 4 av 4 segment var dåliga, men det enda intressanta egentligen, det var ju just Colton Herta, att han sparade däck så han kunde ladda på i sista så. Men,
vilket är ett skitbetyg.
Att han inte fick straff bara att han körde så, alltså långsamt i kurvan.
Han kanske bara bromsade en gång.
Ja. De har ju en regel på 105%.
Det är gränsen är fin. Det räcker.
Ja, men jag tycker, för att slå ihop det, jag gillade att man gör ett nytt koncept av det. Tycker det var skitspännande. Sen var de dåliga på att förklara och det var svårt att hitta information när det här skulle gå till. Jag tyckte de blandade och gav med att det sista var en final och ibland hette det All-Star, så jag fick för mig att det var. Jag tyckte det var ett spännande koncept som piggar upp. Jag tycker det är en fantastisk bana där, men den lämpar sig inte alls för det här upplägget, tyvärr. Det är min kontenta.
Nej. Det var inga läktare, så här. Det var ju jävligt tråkigt att se dem kört runt utan.
Fast det är aldrig någon som kollar på det ändå, så.
Nej, men du har en stor poäng där, Jakob, för jag ska släppa in knös här också, men jag tycker att du har en jättepoäng där, Jakob, med att den här banan lämpade sig inte för det här som konceptet. Det hade förmodligen funkat mycket bättre någon annanstans. Vad säger du, Patrik?
Nej, men jag håller med. Upplägget som sådan var bra. Jag tycker träningarna var roliga att se på. Banan är utmanande. Det är ju ändå en drivers club som de ändå har byggt banan för. Det ska vara challenge och utmanande. Men den funkar inte att köra race på. Det gick inte att köra om och det gick inte att vara nära varandra. Så byt bana så tror jag kommer lösa sig.
Ja,
de hade för många varv. 10 varv var för mycket. De skulle ha kört 5 varv och fått byta däck mycket oftare och kanske dubblat power push to pass-knappen. Liksom. Det måste vara mer action, mer go. Ja. Liksom. Det var för stagnerat. Framförallt första heatet. Det var ju bara, åh nej, hade de inte tänkt på att man kunde spara däck inför heat 2. Nej, men vilken tankevurpa.
Ja, det var en
men att
grym
se kvalet och se träningen, alltså uppbyggnaden, allt det tyckte jag var skoj. Och hur de skulle bygga sex och skulle med och hela det där liksom. När tävlingen kom, det var, nej, de tänkte för kort. Ja. Det känns som att de fick ingen kaffepaus och så, nej men nu måste vi signera något bra.
Ja, men sen man satt och tittade på det också, så blir det ju långa pauser. Och de blir ju för långa i ett sånt här grej. Och har man någonting spännande och väntar bara, men då kan man ju vänta, då är det ju inga problem. Men precis som du säger, kvalen var ju helt okej egentligen. Rätt kul dessutom att Felix tar pool i det ena då. Det var ju jättekul liksom. Men,
helt okej!
Ja, men det var ju då, dessutom, det var ju solklart liksom att kom man långt ner i kvalet så gick det ju inte att köra upp sig i det här heaten. Det var ju liksom klart från början. Det var väl någon som lyckades på någon liten omkörning, och i första heatet blev det ju lite karambolage då när Dixon körde av Grosjean som körde in i WK, så där försvann ju ett par stycken. Men annars så var
ju inte... gjorde en Alonso. Det gick inget bra.
Nej, men precis.
Vad arg han var efteråt. Vem är det som ska betala för det här då? Mm.
Ja, gör faktiskt. Gör det själv,
liksom. Han var skitförbannad.
Ja, han ska inte snacka om det, för det är faktiskt
nej,
några som...
Nej. Fan, det är som betalar för hans... Hans var... krasch tidigare, liksom. Det kom igen, grabben.
Han kunde inte köra Eriksson hitet längre, för han körde andra hitet.
Mm. Nej, han... Dixon... Han... var ju den som körde på Grosjean, och den mest erfarna föraren i fältet dessutom. Och han hade väl något litet... Han trodde att Grosjean skulle gå ännu längre till vänster, så att det var öppet i mitten där. Och sen så drog sig Grosjean tillbaka. Jag vet inte hur mycket bortförklaring det är, men... Han är ju alltid trots allt vänlig, Dixon, och bara, jag är ledsen om jag plockade av några. Ja, några var han, inte så glada på honom. Ibland,
men när han är snäll på riktigt så nämner han folk vid namn. Han var väldigt noga med att inte säga Romain Grosjean vid namn. Noterade jag väldigt fint. Så att
jag tänkte också på det.
Han är nog inte så här överlycklig över att ha Grosjean i fältet egentligen. Han tycker nog att den där stackars fransmannen kan gå hem och göra någonting annat med sitt flygplan eller någonting.
Ja, ja, men det var väl egentligen det stora karambolaget där. Och Felix gjorde det bra ändå, får man ändå säga. Så, och höll ledningen där in i mål, så han fick starta i första startled i finalen i alla fall.
Ja.
Så, och Linus, han var ju riktigt stabil också. Han gjorde ju, han försökte väl lite grann där att ta sig framåt, men sen hade han lite slut på däck där på slutet också, så att det var
hans kvalhit där när han fastnade bakom min favorit Graham Rahal.
Mm.
Det var ju faktiskt bara tråkigt, för Rahals bil var ju allt annat än snabb.
Mm.
Liksom, den,
men han tappade ju inget på det heller, så att
i det här upplägget gjorde man inte det liksom, men det var, jag hade ju hellre sett att han körde om Rahal liksom.
Ja, och var kloss i rygg på vem det nu var som var framför där.
Ja.
Helt sant. Men men ny bana, tyvärr så lär väl inte det ske.
Nej, det här kommer vi nog se nästa år igen, men vi måste väl ändå säga att det fanns ju en kille som kommer att ta den här säsongen med flaggan i topp, och det är väl Alex Palou.
Ja, det var ju ingenting att göra till honom. Han var ju snabbast hela tiden.
Jag menar, alltså på det här korta...
Alltså, vad är han har hittat?
5-6 sekunder. Liksom, jag vet inte vad han har gjort, men alltså 5-6-8 sekunder före allt på en sån här bana när ingen kan köra fort, så bara han bara flyter iväg.
Nej, jag var chockad. Framförallt hur sänkt dit var.
Ja, men alltså... Vilken jävla grej.
Ja, men i St. Pete fick han ju inte till kvalet och hamnade mitt i alltihopa. Fick ingen fri luft så.
Jo, men det var inte så att han vann med lite, utan han slakta.
Ja, det här var
det ju... var Verstappen.
Ja, det var lite Verstappen-varning på det här, helt klart. Det var det verkligen.
Jag satt ju bara och tänkte på sig, gud vad fan vad tråkigt att vi inte får den här killen i Formel 1.
Mm.
Det är som så här,
ja, det hade varit kul att ha i det hade varit.
Kan vi inte sätta honom i Mercedes istället nästa år? På riktigt. Kan vi inte sätta honom i Mercedes nästa år?
Det var en bra idé. Det tycker jag vi ska göra.
Ja, men det var bra att han drog in lite stålar till stämningen här.
Det var det enda jag tänkte på. Fan, han behöver, vi har killen som behöver kosingen
där
i alla fall.
Där kom motivationen.
Ja, visst. Alltså, efter så här, bara, jag behöver köpa lite blöjor och grejer. Bara fuck det, blöjor. Du behöver betala folk.
Ja, precis. Du behöver betala
folk. Men det är folk. Tyst om det där. Har de gjort upp?
Väldigt.
Har de gjort upp redan?
Det verkar som att de pratar kanske det har ju inte sett något utslag eller så där. Och jag menar, hade de gjort upp i godo, då skulle vi nog få reda på det. Så.
Ja, nej, det är nog inte. De håller nog på och samlar ammunition. Ja. Tror jag.
Hur du, Ridderstolpe, du hade en undersökning om detta också.
Det här är ju fantastiskt.
Du gjorde en specialundersökning till det här.
Ja, jag gjorde det. Jag ska försöka få den här att ladda lite. Jag gav ju folk lite friare tyglar här, för det här var inte liksom normalt sett. Och man fick alternativen då, att det här var förmodligen det bästa jag har sett. Jag tänkte att Anders lägger ju sin röst där och så är allting klart. Eller mer av det här att IndyCar är en föregångare. Jag fattar inte vad de håller på med. Det här kan faktiskt vara lite kul. Formel 1 borde titta och lära sig någonting. Eller lägg av, jävla skit. Eller mer följa John och någonting annat. Eller, men det här är bra, korta, snabba, klipp, Netflix. De allra flesta tycker att det här var en rätt fånig idé, rent generellt sett. Och jag tror att det har med avslutningen på race, att race 1 blev ett däcksparare, alla Colton Hurta. Och så blev det lite sisådär, en dålig smak i munnen som det gav över till andra segmentet i race-biten. Jag tror att där folk fastnade. Och sen var det liksom ett koncept som man inte riktigt förstod. Jag tyckte konceptet var helt okej. Liksom två kval, folk åker ut och liksom så här, två race kan jag köpa, men där får man jobba på det lite. Man måste slipa det här lite mer och få någonting annat och så. Men de som har fått röster, alltså ärligt talat röster, mer än fem röster på något alternativ, det är ju de negativa. Folk var inte jättenöjda över det här. De tyckte det var rätt tråkigt.
Nej, men det är som vi har sagt redan också. De behöver definitivt, ska det här så här, ja men precis, de glömde tanka Fittipaldis bil också. Kära någon, för herregud, alltså, kom igen.
Ja, de tankade för lite när race 1 började. Ja. Del 1 i racet, ja precis. Mm. Ja, han var inte skitglad kan man väl säga när han fick hoppa ut där.
Nej, så vilket misstag. Ja.
Nej, men tänk er det här formatet fast typ på Texas eller något. Då hade hänt grejer, 10 var på valen.
Ja. Ja, men precis. Kanske till och med en roval.
Varför inte?
Ja. Eller något sånt.
Rundbana tror jag. Ja. Det är grejen.
Ja, kanske. Ja, vi får se. Vi går vidare. Vi behöver ha... det var det jag skulle säga också. Vi hade ju ändå dåliga betyg. Vi hade ju trots allt en svensk på pallen. Även om det var lite vinnaren som räknas här. Men jag menar, Felix, han kom ju trots allt trea. Liksom, och ändå tyckte man inte det var speciellt spännande. Det var bra gjort ändå att hålla den där tredjeplatsen. Felix som kanske inte är den som är bäst känd för att hålla liv i däcken. Men det blev ju ingen kamp där. Så bra jobbat.
Och Linus sexa, va?
Ja, precis.
Jättebra svensk dag.
Ja, absolut.
Och jag tycker det är kul att Felix verkar hitta tillbaka.
Ja, men han verkar både ha fart och liksom hitta rätt flow där i Meyershank. Hoppas det verkligen att det fortsätter.
Han verkar ju trivas. Det är en helt annan utstrålning på den där grabben nu än vad det var i slutet på McLaren. Nej, det här är nog hans favorit liksom. Och det här lilla lillebrorstallet klår ju storebrorsan liksom om och om igen. Andretti Globen, det är ju liksom...
Ja, verkligen. De hade inga bra dagar, Andretti, överhuvudtaget. Och Marcus då, som hittade den där knölen som alla andra körde av i på träningarna, den hittade han på kvalet.
Ja, han fattade inte vad de höll på med på träningarna, det är inga problem.
Ja, men precis. Och då var ju hans helg kör dessutom liksom. Så att, så är det. Mm. Många rutinerade förare som blev utslagna i kvalet får man ändå säga också. Om man ska liksom...
Ja, det är lite kul.
Ja, det kunde ju vara lite skoj då i och för sig. Hörrni, vi måste prata lite över motorsport också lite snabbt. Eller snabbt egentligen. Jag skulle vilja prata lite mer. Men vi nämnde ju här i F1 då, i F1 sprintloppet då. F2 sprintloppet. Så var det ju en ganska... spektakulär startkrasch helt enkelt. Man fick se, det var bilar som helt enkelt for, två bilar som for in i depåutfarten egentligen. Som rätt i väggen där. Och Och där stod det dessutom då två bilar som skulle köra ut. Jag funderade på om de blev utsläppta, men det blev de sen till slut i alla fall. För de skulle starta från depån. Knös, du såg ju det här och du höll inte alls med om domslutet. Det var ju alltså Isaac Hadja då som vann det här loppet, som blev dömd sen i efterhand för att ha orsakat den här.
Jag tyckte det var lite hårt, för han fick ju egentligen flytta på sig för att inte köra på den som var i pool, fick en lite sämre start. Så han svängde ju åt höger bara, och då råkade ju hans teamkompis som fick en kanonstart råkade ju vara där, och då var det en sandwich-effekt. Lite Singapore 2018 när Räikkönen sandwichade Verstappen och Vettel egentligen. Räikkönen gör en kanonstart och Vettel gjorde en sämre, och så var det en krasch då. Jag tyckte det var likadant, så jag tyckte det var lite hårt straff. Jag tyckte han var oskyldig, men domarna hade en annan syn på det där.
Ja, alltså jag måste hålla med dig här, för att jag tittar på
det
där.
Om man ser på en viss kameravinkel så ser det ut som, när man liksom ser lite snett framifrån, oh shit, vad gör han? Men när du kollar på en annan ombordkamera, ja, men var ska han ta väg?
Alltså, ja, men precis.
Det är ju en sån kedjeeffekt, för att han gick åt det hållet.
Nej, men exakt, han har ju ingenstans att ta vägen. Det är precis det som är grejen här. Att han blir, som du säger, och de blir sandwichade, de två också. Det är ett klassiskt start, liksom, för många racerbilar på samma plats.
En race-incident
hade gjorde ju en, ja, men det är ju, och då han som gjorde en dålig start dessutom, som ramlade
bort. Ja, så att, precis.
Klassiskt. Ja, han fick, i vilket fall som helst, så fick han en straff för det där då, Isaac Hadjar, så han ramlade väl, inte ut på ängen, men sexa va, till slut.
Ja, och skulle de vilja ha gett honom ett straff, det borde väl ha varit möjligt att göra under loppet. Och inte när han hade varit klar, segrar och hämtat pokalen.
Ja, men samma sak där. Flera lopp här nu som har blivit straff efterhand. Jag gillar inte heller det då.
Nej, det blir inget bra. Det blir osäkerhet och det är inget bra för publiken på plats. Vem vann egentligen? Ja, inte för tv heller. Vem vann?
Nej, precis. Ja, den som vann var ju då Roman Stanek, och hade vi norskt på andra plats då, Dennis Hauger.
Norrmän hade ju en bra helg.
De hade en riktigt bra helg, får man ändå säga. Förutom i feature-loppet på F2. När Dennis Hauger skulle gå upp i ledning i mästerskapet. Han hade ganska bra ledning i loppet och sätter den i Russell Alonso-kurvan där.
Russell Albon. Han gör så bara mästarna gör, åker ut. Det är nya Wall of Champion.
Ja, men lite där. Alltså, det pratades lite grann om att, alltså, de spekulerade i sändning där om att han hade punktering. Jag har inte sett någonting i efterhand, men kalla däck, rätt in i väggen.
Såg ut att vara en sån incident.
Ja, det såg ut att vara det, ja, precis. Sen vet man ju inte om det kan ha varit något tekniskt, men jag har inte sett någonting i alla fall. Då. Så att, och då fick ju han ta revansch då. Så han plockade den. Och estländaren, Paul Aron, fick andra platsen, och mästerskapsledaren fortfarande då, Zane Maloney, som kom trea. Antonelli fyra, hade det lite jobbigt. Oliver Bearman, känd från Formel 1, hade det också jobbigt, fick ett straff i första, tror jag dessutom, för han tryckte ut någon. Så. Men som sagt, vill man se action, då ska man titta på F2. Det var riktigt bra lopp den här helgen, måste jag säga.
Jag tyckte det var kul, både F2 och F3.
Ja, F3 var
hela Australien för första gången.
Ja men eller hur? Ja, men precis. Det var bra. Jag var förvånad när jag såg att det skulle bli både F2 och F3 faktiskt. Så att F3 däremot har vi ju lite svensk hopp då. Och nu ska vi se, hur var det nu i sprintloppet där då? Där var det norsk seger igen. Vad heter han?
Ja,
Martinus Stenshorne heter han.
Något åt det hållet.
Ja, svåruttalat namn i alla fall. Och så stjärnskottet Arvid Lindblad, Red Bull-junioren då, som på andra plats, som kör på engelsk licens. Där var det också lite straff, både fram och tillbaka. Bland annat så fick Beganovic fick ett straff i sprintloppet när han tryckte ut Sebastian Montoya, som tydligen kvalar lite dåligt. Han står långt, långt, långt bak och sen så kör han upp sig i båda loppen igen. Så kör han, hade han en riktigt bra fart tillsammans med en viss herr Wurz, unge herr Wurz. Sebastian Montoya ser sjukt bra ut. Jag tycker han har väldigt bra fart faktiskt.
Han kan gå långt.
Ja.
Jag hoppas det blir... Han är rätt bullbackad också.
Jo.
No. Ja, han har en ljus framtid. Jag tror på det.
Han är lite för stor för Formel 1 bara. Han är 1,80 lång, stackaren.
Det kan ju inte ärfta pappan.
Hur lång är hans pappa, Jakob?
Nej, inte över 1,70. Det är svårt att tänka mig.
Nej, han är 1,68. Men han har väl hittat någon lång fotomodell som han har gift sig med.
Hon var väl ganska lång, vill jag mig minnas.
Nej, de har ju varit ihop sedan 3000 dagarna. No. Jag tror nu igen. Ja.
Fru
Montoya. Fru Montoya.
Ja. Ja, jag vet, Feature Racet F3 i alla fall, fick han ju äntligen sin triumf här, Dino Beganovic, och han gjorde det bra dessutom. Han startade trea och tog sig förbi både hans gamla nemesis Gabriele Mini och vad heter han då? Vad heter den andra? Fornaroli som stod i
Fornaroli
i pool där.
Inte den pasta sort. Nej.
Alldeles säkert. Alldeles säkert. Men det var jättekul att se. Det var bra körning dessutom. Han har haft det riktigt motigt här då, båda loppen förra helgen, första tävlingen så fick han ju problem i båda dessutom. Nu fick han ju äntligen då ta sin första riktiga F3-seger.
Och det var skoj faktiskt. Riktigt skoj. Jag hade släppt det för honom, för det tror jag var viktigt för hans fortsatta Formel B-karriär hos Ferrari.
Ja, eller hur. Och på det sättet han gjorde det. Det var inte bara från pool och liksom ostörd luft, utan han tog, den här segern tog han verkligen. Riktigt bra, riktigt bra. Vad var det mer? Det var inget mer. Jo, det var NASCAR också. Tråkigt lopp från Kota.
Ja, det var ingen höjdare. Jag tycker, visst förarna tycker den är kul. Det är ganska mycket folk. Austin har ju förstått, det är en fantastisk stad att uppleva. Men att köra NASCAR, det blir inget bra. Det blir för stort. Även om det var avkörningar och lite sådana saker. Det hände inte så mycket. Ganska sanerat. Byron tog pool och han gick och vann liksom.
Jag satt med och kollade liksom, för jag lovade dig att sätta in mig.
Vad tyckte du då som var ny?
Ja, men det är häftigt. Alltså bilarna är häftiga. Det är häftigt med så mycket bilar. Det är häftiga bilar. Men alltså, när vi tycker till och med Indycar känns för mesigt för att köra på den där banan. Så, ja, men det blir för stort som du säger. Det blir bara fel.
Över två minuter per varv när F1-bilarna ligger på 1,30 liksom. När man ser F1-bil är nog magiskt att se hur de ligger som ett stryker. Men i NASCAR det fick de ha lite regler för att de inte ska åka över curbs som inte är curbs för de här bilarna. Men track limits utanför, nej men det finns inga track limits här. Nej men i Essen har ni så att ni inte ska åka rakt liksom. Nej men det blir liksom fel.
Ja, men jag ska kolla fler lopp, men det är häftiga fräna bilar. Det är
råa. Det är mycket förarskicklighet för att bästa runt den där liksom.
Men är loppet
Det var roligare förra veckan när däcken var sopslut på Bristol.
Ja, det var det jag såg. Den här helgen tittade jag faktiskt inte en meter på NASCAR. Jag helt missat att vara. Annars är det lite kul som omväxling faktiskt.
Ja, Bristol brukar vara kul som sagt. De här småvalerna, där händer det grejer. Och Roval för all del. När de brukar glömma att svänga där. Det är med Charlotte.
Du kan bara svänga
till en hållet.
Ja, men lite så. Hörrni, har vi några veckans Rich Energy? Ridderstolpe, vill du börja då?
Ska jag börja med min Rich Energy? Jag tycker ju ganska givet att Carlos Sainz är förtjänt av en guldstjärna på mitt på hjälmen och kanske en liten extra puss på magen. För sitt fina sin fina operation och tappade kilon. Bra jobbat.
Ja, härligt. Patrik.
Den vill jag ge till. Ja, men du tog ju Sainz, jag vill inte ta samma för jag hade Sainz på hjärtat också, för det var faktiskt kul att han kom tillbaka och gjorde den här omvälvande grejen egentligen. Det är ändå stort och bra gjort. Nej, men bara att det var underbart mycket motorsport i helgen. Jag satt ju och kollade på NASCAR Xfinity när Chanvez Gaisbergen försöker vinna. Och så plippar det till i telefonen. Nu börjar F3 från Australien. Jaha, det är morgon där borta. Alltså, det var ju motorsport dygnet runt den natten. Liksom. Visste inte riktigt när jag skulle gå och lägga mig. Och kvalet hade, i Indien hade inte börjat än. Så, nej, men bara att det var överdrivet mycket motorsport från alla världens hörn. Det tyckte jag var skoj.
Det är därför du bor ensam från och med nu då. Alltså.
Hon tyckte sov på kvällarna.
Ja, ja, ja. Ja, precis. Bra, bra, bra. Ja, det gäller att hålla ordning på det här. Engelmark, ja, har du någon energi?
Nej, men för stämningen i poddens skull och att vi ska hålla ihop, det är, den givna är ju Alonso, men det är ingen som törs säga det för hans briljanta liksom körning och uppfinningsrikedom. Men, men jag väljer att ta Haas. Jag väljer att ta Haas, för jag trodde faktiskt de skulle vara duktigt omkörda av Williams, men de gnetar på gamla Hulken och nu Kevin en 10:e plats. Det, jag tycker det är strångt av dem.
Bra, bra Engelmark. Mm, bra. Vet du, jag hade också Haas som min veckans energy. Men jag
inte
har
en Alonso.
Nej, inte Alonso.
Han kanske kommer snart.
Han kanske dyker upp, man vet aldrig. Nej, men jag hade också faktiskt skrivit upp Haas som min energy. Men så det var kul att du tog dem, Jakob, att vi tyckte lite lika där för en gångs skull. Men då går vi in till Dino istället gjorde det riktigt, riktigt bra. Ridderstolpe, har du någon förstappen då?
Om jag har någon förstappen?
Ja.
Ja, alltså egentligen inte, men...
Jo, men någon måste du ha. Herregud, ja. Vad mycket som har hänt den här helgen som man skulle kunna klanka ner på. Jag har ju en topp 10 förstappen här.
Har du? Oj då. Jag skulle nog säga liksom att den där stackaren som inte tänkte, som Knö sa, som inte tänkte hela vägen fram när han funderade ut det här konceptet på Thermal. Det fanns potential, men det blev lite urvattnat tyvärr. Det var lite synd.
Det var min etta också, tack.
Knö? Jag tror jag får gå till han som sitter på RD-avdelningen i Zürich, är väl Sauber-teamet, som jag tror han heter Wolfgang von Bult, som inte vet hur man ska få ihop en bult och sitta på, eller ja, sitta fast på pickadollen. Nej, 3 lopp på raken. Båtas måste ju ha men för livet snart när inget funkar i depån med däck liksom.
Hinville, strax
Hinville,
nord.
Tack. Det var
strax,
den jag ville ha.
Det är inte långt ute i en förort till Zürich i princip. Så
att, Bultavdelningen hos Sauber. Ja.
Det var nummer 2 på min lista. Tack, Knös. Engelmark.
Världens sämsta och tråkigaste räseförare som är så jävla överskattad och dålig. Jag orkar inte se han, Alexander Rossi. Lägg av nu.
Och jag trodde du skulle ge den till Russell.
Det trodde jag.
Fast det var ju Alonsos fel att han kör in i Bottas. Och
ja.
Ja, men Alexander Rossi, ja, det piggar alltid upp. Det
är han var inte på din lista, skulle jag säga.
Nej, han var faktiskt inte på min lista. Det var en liten överraskning. Men nummer 3 på min lista då, har jag en kille som heter Fernando Alonso. Han får min förstappen.
Jag tror inte en sekund på att han låg 3 på din lista. Han låg fan högst upp.
Tänk om erratic driving straffades där hårt på 90-talet. Skulle inte Alesi kört ett lopp?
Fan, Anders, du har en lista också.
Det är klart att jag har en lista. Jag har alla mina förstappen och Rich Energy här. Alltså, det är ju ingen lek att jag måste skriva upp sånt där. Jag har teflonminne, det är bara så. Det är därför jag behöver ha ett körschema och grejer. Jag kan inte bara rycka saker ur BH:n som ni gör.
Du, den där BH:n är fan full av grejer, kan jag säga.
Så kan det vara. Det jag kan rycka, det är att det är 11,8 minus i Grövelsjön.
Oj! Ja,
det var inte dåligt.
Det är kallt.
Det är riktigt kallt. Det kommer 22,8 millimeter regn den här månaden. Okej? Okay? Det är mulet 10,5,8 hästkrafter och relativ fuktighet ute 35%. Relativ fuktighet inne 35%. Det blir inte 100%. Snödjupet är fortfarande inte riktigt 90, men 89. Ingen ny skylt. händer ingenting vid snödjupet och det är inte... Jo, titta, det är en hare där vid matgrejerna. Vad heter det? Fågelbordet. En skogshare faktiskt.
Äter fåglarna skogsharar? Jävlar, de är elaka i Dalarna.
Ja, verkligen. Alltså det ser ut som att skogsharen äter något. Vem är det som gnisslar i dörrar förresten? Jaha, det var Ridderstolpe. Ja, tack.
Eller så var det haren som blev uppkäkad av en fågel. Det vet jag.
Det kan det vara. Ridderstolpe, hur många grader är det i datorförrådet?
11,8.
Nej. Knös.
10,3.
Nej. Engelmark.
11,0 då.
Nej, men det var nära. 11,3 grader där.
Fan.
Ja, så kan det vara. Hörrni, vi nya gissningar nästa vecka. Vi ber och tacka för visat intresse, ni som tittar och lyssnar och kommenterar framförallt. Vi har fått rätt mycket kommentarer här i chatten idag. Tack för det. Så hörs vi nästa vecka. Adjö. Den sista vilan.